Shit, Isak. Det där ser tungt ut.
Ja, det är fan riktigt jävla tungt att få hjälpa mig bära.
Ja, jag tar lite.
Sätt ner den på bordet här.
Jävla smäll.
Ja, den är fan tung. Ja,
den är ju tyngre än tyngdlagen.
Ja, det är MBL.
Ja, men den här kan du inte bara lägga här, Isak.
Men nu ligger den där och den är jävligt tung, så jag tänker inte flytta på den.
Ja, men det får du göra. Du kan inte bara ställa saker där på
bordet. Jag har bestämt den.
Jo, men här sitter ju jag och spelar in podd.
Du gjorde det, men nu kan du sitta där borta.
Ja, men jag har ju alltid suttit här.
Du har alltid gjort det, men nu bestämmer jag att du sitter där borta.
Ja, men sånt här måste du förhandla om du bara ska komma in och göra sådana förändringar.
Varför skulle jag behöva det?
Ja, för det står så i lagen.
Vilken lag?
I medbestämmandelagen.
Ja, då får vi gå igenom det nu.
Ja, men då gör vi det.
Bra.
Varmt välkomna till Fuck You Podcast specialavsnitt som görs i samarbete med LO och ABF.
Ja, alltså Fuck You Podcast med A.
Precis.
Vi är lite göteborgare vi nämligen. Vilka är vi?
Jag heter Sebastian Borsén och är montör och klubbordförande.
Mitt namn är Jim Tellefsdal och jag är lastbilsplåtslagare och klubbordförande.
Och jag heter Isak Ekblom och är bilplåtslagare och klubbordförande. Och vi är ju alla tre IF Metallare men driver Sveriges mest lyssnade tvärfackliga podcast.
Nu ska vi prata om MBL, medbestämmandelagen.
Ja, eller lag 1976:580 om medbestämmande i arbetslivet, som den kanske är lite mer känd i folkmun som.
Tveksamt om man är mer känd i folkmun där, men visst.
Ja, men förkortningen är ju MBL som de flesta brukar säga.
MBL, medbestämmandelag, det är så vi brukar benämna den. Det är ju väldigt sällan man nämner hela lagens namn. Men vad reglerar den här lagen egentligen, Sebastian?
Jo, den reglerar exempelvis föreningsrätten, rätten för oss att tillhöra en förening. Förhandlingsrätten, alltså rätten som gör att vi blir kallade på förhandling och får kalla på förhandling. Den reglerar också rätten till information, att vi har rätt till information om hur företaget mår och hur verksamheten går under tiden. Tystnadsplikten, medbestämmandeavtalet, vi har rätt att teckna sådana och fackligt veto i vissa fall.
Ja, och det kommer vi fördjupa oss lite längre in i det här avsnittet, vad de här paragraferna reglerar och lite kring dem. Men jag tänkte vi skulle börja så här och bara titta och läsa lite ur propositionen till när den här lagen blev till under 70-talet.
Mm.
Och propositionen, för den som inte känner till vad det är liksom lagförslaget som ligger, själva beskrivningen till lagen och vad det är man vill med lagen. Och i slutändan kan det vara det man tittar på om en lag går upp i arbetsdomstol. Att man tittar och läser propositionen, vad var syftet med lagen för att förstå den här lagtexten. För lagtext är egentligen inte bara de här paragraferna vi läser, utan det är så mycket mer. Och det kommer vi också att avsnitta om här, hur man ska tolka detta. Men jag börjar läsa här. Dessa tar sin utgångspunkt i uppfattningen att arbetet är grunden för all välfärd och att folkets vilja till arbete är nationens viktigaste tillgång. Reformerna bygger på uppfattningen att arbetet är en social rättighet och en väg till självförverkligande och ett meningsfullt liv. Det präglas av insikten att arbetet ger människorna mycket av deras identitet och självkänsla i det utvecklade industrisamhället. Jag tycker det är jättevacker och stark och fin text som faktiskt finns med i propositionen här.
Ja, det är en väldigt fin text.
Mm.
Och nu kanske man sitter och lyssnar och tänker, ja, men nu vill jag, fan, nu håller jag på att svära här, veta mer om MBL för i hela Hälsingland eller någonting sådär, va? Vad innebär den här texten? För det är en väldigt fin text som är skriven, men vad betyder det här faktiskt? Hur kan vi använda det?
Egentligen arbetsplatsdemokrati egentligen, eller vägen till demokrati på arbetsplatsen.
Ja, man är ju överens, så man kan ju se det alltså att en stor del av Sveriges framgång bygger på det här att man på arbetsplatsen får vara med och påverka hur man ska ha det. Man ser att i forskningen det påverkar en hel del saker som välbefinnande, trivsel och faktiskt också energin på arbetsplatsen och hur mycket man får gjort på en dag. Så att det gynnar ju både företag, arbetare och samhället.
Mm.
Ska vi börja kasta oss in lite paragrafer?
Det gör vi.
Och det är ju så här nu att MBL är ju en enormt tung lag. Jag tror 150-160 kilo.
Ja.
Nej, men det är mycket paragrafer, det är mycket text. Och vi kommer inte gå igenom alla paragrafer idag. Utan vi har tillsammans med ABF och LO så vi plockat ut alltså de viktigaste paragraferna. Sen är det svårt att säga så för de här paragraferna hänger ihop. Men det som kanske är viktigast att få med sig i starten.
Mm. Ja, det man använder kanske mycket i starten också.
Det vi använder vanligast, ska vi säga så då.
Ja.
Ja. Och då tänker jag så här att vi hoppar in och börjar med paragraf 1 i alla fall.
tillämpningen.
Ja, så ja. Man vet för vilka gäller den här lagen. Det gäller den för alla.
Ja, den gäller för alla som har förhållandet arbetsgivare-arbetstagare. Och som arbetstagare anser man här lagen då att den som utför arbete åt annan och även kanske är anställd hos den men har en ställning som är väsentlig av samma slag som en anställd också räknas och att man ska tillämpa MBL på.
Så väldigt förenklat, alltså arbetstagare är den som säljer sin arbetskraft och arbetsgivaren är den som köper arbetskraften och betalar någon för att utföra sitt arbete.
Precis. Så det här gäller ju inte liksom hemma, kan du inte säga. Ja, men i Sverige har vi medbestämmande lagen. Nej, man måste förhandla om de här nya...
Man kommer hem så en sambo liksom bytt gardiner och såna grejer och så... Vad fan är det här?
Så det är ju inte förhandlat.
Vi har inte förhandlat.
Ja, skadestånd.
Det kan du inte gå upp i domstol med.
Nej.
Om du inte har en väldigt bra jurist kanske då. Nu ska vi inte gå för djupt i det. Men det finns några undantag i paragrafet.
Ja, och det är ju arbetsgivares verksamhet som är religiös, vetenskaplig, konstnärlig eller av annan ideell natur. Eller som har kooperativt, facklig, politiskt eller annan opinionsbildande ändamål. De är undantagen ifrån det som man räknar som tillämpningsområdet i det här fallet. Man behöver inte MBL på samma sätt där.
Ja, men för de flesta av oss som är ute och arbetar så gäller MBL i allra högsta grad.
Ja.
Då har ni lite pejlar för på vilka ni gäller. Att vi ska hoppa lite till paragraf 7 till 9 egentligen. Föreningsrätten.
För alla arbetstagare nu då, gäller den alltid eller går den att förhandla bort?
Det är egentligen MBL paragraf 4 som reglerar detta. Och MBL paragraf 4 säger att ett avtal är ogiltigt i den mån det innebär att en rättighet eller skyldighet enligt denna lag upphävs eller inskränks. Vilket betyder alltså att har man på en arbetsplats förhandlat bort någonting som regleras i MBL så är inte det giltigt. Så då gäller MBL. Men genom ett kollektivavtal får det dock göras avvikelser, säger lagen. Så det finns ett par paragrafer här, bland annat 11, 12, 14, 19 och sen helt drös till, som man kan förhandla bort med ett kollektivavtal. Men då ska det vara ett kollektivavtal, alltså någonting som är förhandlat mellan fackföreningen och arbetsgivaren.
Nästa viktiga paragraf som vi använder mycket är paragraf 7, föreningsrätten. Alltså den som reglerar att vi har rätt att vara med i ett fackförbund och även att arbetsgivaren har rätt att vara med i en arbetsgivarförening.
Och paragrafen som följer, det är paragraf 8 som egentligen också talar om att den här föreningsrätten ska lämnas okränkt. Alltså man får inte på något sätt kränka den här rätten att vara med i en förening. Man får liksom inte tala illa om att någon är medlem i en förening eller på något sätt ge den sämre förutsättningar eller exempelvis välja att inte anställa någon på grund av det. Utan här är man väldigt, väldigt skyddad. Man har rätt att vara med i en förening här.
Och nian reglerar att man ska göra det yttersta för att se till så att någon inte kränker föreningsrätten för någon annan. Det vill säga att arbetsgivarorganisationen ska exempelvis kontakta en arbetsgivare som konstant bryter mot föreningsrätten om man vill engagera sig i facket. Och säga att det får man inte göra.
Och det här blocket 789, paragraf 789 då, i MBL, det är föreningsrättspunkten. Och de är jätteviktiga att man faktiskt går igenom och läser på ordentligt och även talar om för medlemmar och kanske folk som kommer till Sverige. Från andra länder som inte är så vana vid det här. För så här ser det ju absolut inte ut i resten av världen. Jag tror att det är någonstans 13% bara av jordens befolkning som överhuvudtaget har laglig rätt att vara med i en fri demokratisk fackförening.
Mm.
I resten av världen är förbjudet till och med. Och här har vi till och med rätten att det ska lämnas okränkt. Föreningsrätten ihop med förhandlingsrätten som vi kommer in på nu, det är något av det absolut viktigaste som finns i svensk lagstiftning. Och paragraf 10 är en paragraf att lägga på minnet. Det är den som ger oss rätten att förhandla om allt som rör arbetstagare och arbetsgivare och det förhållandet. Så där kan man förhandla om i princip vad som helst på arbetsplatsen om man har rätten att påkalla en förhandling. Kan man förhandla om något speciellt i omklädningsrummet, Sebastian?
Typ chokladfontäner.
Typ chokladfontäner, det brukar vara ett exempel du tar upp.
Ja.
Kan man det?
Absolut. Bollhav i hela fabriken.
Det kan man, men det kanske inte är det viktigaste man vill förhandla om.
Nej, risken är att man sabbar lagen om man håller på med sånt kanske. Men man har rätten till, och det är viktigt att känna till att vad vi än behöver förhandla om på arbetsplatsen så har vi rätt att använda den här paragrafen och kalla på en förhandling.
Mm.
Och det här brukar vara en sån paragraf när man håller en förhandlarutbildning där folk brukar säga, men hur ska jag skriva en förhandlingsframställan? Och då är den här paragraf 10 vi använder när vi kallar på en förhandling. Och för att komma ihåg den så brukar jag ge så här, många är intresserade av fotboll, långt ifrån alla är intresserade av fotboll. Men då brukar jag säga, vem är världens bästa fotbollsspelare inom tiden?
Messi.
Cristiano Ronaldo.
Francesco Totti, ja precis. Ni hade rätt på det två. Då tänker man bara på Francesco Totti. Nummer 10, paragraf 10. Ja. Så tänker ni på det där ute?
Det är viktigt att tänka på är också att bara för att man har kallat på en förhandling betyder inte att man får det man vill ha.
Precis. Men man måste sitta ner och förhandla kring det.
Mm. Och då tänker jag att vi hoppar till den primära förhandlingsskyldigheten som är paragraf 11. Och den säger att en arbetsgivare är skyldig att förhandla innan man fattar ett beslut eller genomför någon åtgärd som innebär viktigare förändringar i verksamheten eller viktiga förändringar för en eller flera anställda. Och vad är då, om man tänker på din egen arbetsplats, Isak, vad är en viktig förändring för dig?
En viktig förändring, det kan vara att man byter ut någon typ av verktyg eller byter ut arbetskläder. Det kan vara att man gör om organisationen, att nu ska vi arbeta på ett annat sätt. Eller vi kommer få en ny chef eller en ny arbetsledare eller en tillförordnad arbetsledare för att chefen kanske är sjuk. Någon annan ska gå in och ta över. Men det kan också vara så färgen på väggarna eller belysningen i taket. Alltså egentligen i princip allting.
Ja, för man kan ju inte veta vad en person upplever som en viktigare förändring och därför så ska de egentligen.
Nej, och det mesta påverkar oss på arbetsplatsen. Jag tänker det är så man ska försöka tänka. Blir personalen påverkad av detta? Ja eller nej? Mm. Och i princip så påverkas vi av det mesta på arbetsplatsen.
Precis.
Och det innebär alltså att man ska lägga fram ett motiverat förslag till lösning av den fråga som förhandlingen avser. Och så står det i lagtexten ordagrant.
Mm.
Så att man måste lägga fram det väl motiverat och verkligen tala om. Så att kommer nu fackföreningen in och kallar på en förhandling om en chokladfontän så kan inte arbetsgivaren bara sitta och säga nej hur löjligt den är. Utan man måste förklara, nej det här är skälen till varför vi inte. Livsmedelsverket kanske kommer att stämma skiten nu så det är högst olämpligt att ha en chokladfontän. Ja men det kan vara tusen till varför det inte går. Men man är skyldig att sitta ner och tala om. Och likadant så kan inte vi som fackförening bara gå in som förtroendevald och sätta sig och säga nej. Nej, ställer vi inte upp på. Nej, nej. Utan vi måste motivera. Varför kan vi inte tänka oss detta? Kan vi tänka oss någon annan lösning? Och vi är egentligen skyldiga innan vi går upp i arbetsdomstol att ha prövat alla möjliga typer av lösningar som finns på problemet. Annars har vi inte gjort vårt ordentliga jobb i förhandlingen här.
Rätten till information, paragraf 18. Skriftlig handling som åberopas under förhandlingen ska hållas tillgänglig för motparten.
Vad innebär det här i praktiken?
Ja, alltså om min motpart har hävdat att någon information gäller och de har papper på det, så måste de visa den för mig.
Och det kan vara att de hänvisar till något gammalt avtal. Vi har ett avtal på det exempelvis.
Ja, precis.
Och jag hoppar till paragraf 19 som då är själva informationen. Och arbetsgivaren ska fortlöpande hålla den fackliga organisationen underrättad om hur det ser ut i verksamhetens produktion, ekonomi och hur personalpolitiken ser ut och inte bara muntlig information. Och det här är ju till för att vi ska kunna förbereda oss inför förhandlingar, vi ska veta hur det företaget mår så att inte det blir konstigt när vi sätter oss och helt plötsligt så säger arbetsgivaren vi måste säga upp halva personalstyrkan men vi vet ju inte hur det har gått produktionsmässigt eller ekonomiskt för företaget.
Och vid en löneförhandling är det ju enormt viktigt att man har kunskap om hur ekonomin i bolaget ser ut. Det går ju inte att komma in och kräva ut extra pengar ur ett bolag som håller på att gå i konkurs. Och ett bolag som går väldigt, väldigt bra ska vi givetvis kunna ta del av ekonomin.
Mm.
Och i början av det här avsnittet så nämnde vi ju att den här lagen är dispositiv i vissa delar. Dispositiv betyder att man kan förhandla om vissa delar, men det skulle ske via ett kollektivavtal. Och paragraf 23 här som vi kommer in på nu, den talar ju då om vad är ett kollektivavtal? Och paragraf 23 talar om att det ska vara skriftligt och det är mellan arbetsgivarorganisationen eller en arbetsgivare och arbetstagarorganisationen. Alltså förenklat då. Mellan företaget man arbetar på eller företagsföreningen där företaget är med och arbetstagarorganisationen, alltså fackförbundet på andra sidan. Så det är mellan parterna som vi brukar kalla det.
Väldigt viktigt här, det står ju inte här och Kurt Nilsson liksom. Så att här är ganska vanligt att medlemmar säger, eller icke-medlemmar rättare sagt, får man säga att jag kan förhandla själv.
Mm.
Mm, nej, det kan du faktiskt inte. Och det säger den här paragrafen ganska bestämt att så funkar det inte.
Precis, så lita inte för mycket på Kurt.
Vem nu Kurt är.
Ja.
Och jag hoppar till paragraf 26, tillämpningen av kollektivavtal. Och det ska tillämpas på samtliga anställda oavsett om de är medlemmar eller inte. Och det kallas kollektivavtalets normerande verkan. Men väldigt viktigt här är att en icke-medlem kan aldrig hävda kollektivavtalet om de har blivit lurade på någonting. Utan som jag sa tidigare, det är ju inte Kurt Nilsson då, så, som står med på det avtalet. Och därför kan Kurt Nilsson då inte hävda att han ska ha ut pengar för detta, utan de pengarna som de har blivit lurade på, de tillfaller fackföreningen.
Och så är det ju för att avtalet är mellan fackförening och arbetsgivarorganisation. Precis som alla andra avtal som vi har i samhället i princip, så kan inte någon annan part komma in och kräva att ni har brutit mot det här avtalet som du har skrivit med någon annan. Mm. Och jag vill ha pengar för det. Utan, ja, men går det upp i domstol och man visar sig att företaget har brutit mot det här kollektivavtalet, så går ju det skadeståndet till de personer man har brutit avtalet. Och det är ju medlemmarna i fackförbundet.
Så de här två kan man vara väldigt bra att prata med icke-medlemmar om när de säger att jag kan förhandla bättre själv eller avtalet gäller även mig på arbetsplatsen. Ja, men du har ju inte rätt till någonting egentligen om du blir blåst på det.
Nej, och det händer ju ganska ofta där. Man tror att det inte är så vanligt, men det händer i stora bolag, det händer i små bolag. Jag är ute och besöker väldigt mycket arbetsplatser, det vet jag att ni två också är. Och man stöter ju på otroligt mycket arbetsplatser där man har missat enkla saker som pension, alltså tjänstepensioner, deltidspensioner och allt möjligt. Och det kan vara väldigt, väldigt stora pengar. Och när de skadestånden sen betalas ut, ja, men då går ju det till fackförbundet som ofta delar ut det till medlemmarna sen. Men som enskild individ så har du inte rätt till det som är avtalat.
Mm.
Ett jätteviktigt argument när man börjar vara medlem också. Att står man utanför, ja, men då har man inte heller rätt till det man blir blåst på.
Mm.
Paragraf 35. Rättstvist om lön eller annan ersättning till medlem. Vid tvist är arbetsgivaren skyldig att ta initiativ till förhandling och ytterst rättegång då för att undkomma betalningsskyldighet. Och här gjorde jag en grej när jag var ny förtroendevald där jag hävdade att det var en tvist. Och arbetsgivaren blev lite panikslagen faktiskt. Men de skötte det och gjorde rätt ifrån sig och kallade till förhandling.
Och då blir det arbetsgivaren som kallar er på förhandling för att ni hävdar att det är felaktig lön?
Ja, precis.
Och den, jag kan säga att det tog mig väldigt många år innan jag hittade den paragrafen. Det är så här, den är ju långt bak i MBL. Vi pratar paragraf 35 nu. Det är en lång, tung. Ofta börjar man läsa, men man kan hitta väldigt, väldigt viktiga grejer i slutet av en lag, kan man säga så.
Nej, eller i mitten som det är.
Ja. Ser ni hur långt vi har kommit? Nej, men det är långt att ta sig igenom. Och så här ser det ut i många lag att man ska inte sluta läsa. Utan, och det märker jag ofta när man håller kurs. Att man börjar leta väldigt, väldigt hårt i paragraf 1-10, 11. Och sen börjar man skumma mer och mer och mer. Och så hittar man inte grejerna. Så att sitter man och ett gäng på en klubb eller på en sektion eller på ett förbund någonstans, så kan det vara bra att dela upp lagen lite mellan sig när man läser på.
Mm. Jag tänker att vi hoppar till fackligt vetorätt i vissa fall. Och det är alltså att fackföreningen har rätt att granska förutsättningen för inhyrning och entreprenad. Det vill säga att det är inte bara för arbetsgivaren att ta in bemanningspersonal eller ett entreprenadbolag som ska utföra verksamhet där, utan vi har rätten att granska, se så att de betalar skatter, sköter sig allmänt, har kollektivavtal, och annars kan då fackföreningen lägga ett vetorättsförklaring på att det här bolaget kommit in här.
Och det är ju enormt viktigt för att motverka lönedumpning och se till att det finns ett kollektivavtal, speciellt inom bemanningsbranschen.
Mm.
Där man ska ha genomsnittligt förtjänstläge, så alltså man ska gå på en snittlön i den yrkesgrupp man arbetar inom och sådär. Så det är en enormt viktig paragraf att vi har rätten att vara med och granska detta. Och vad händer då om man tycker att nej, men det här funkar ju inte med det här bolaget?
Ja, då får ju förbundet, får man väldigt noga att säga, det är inte ni lokala individer som kan lägga det här, utan det är förbundet som lägger ett veto.
Och då kontaktar man sin avdelning eller sektion eller vad det nu kan tankas kallas i ert förbund, och så pratar man med dem. Mm. Och så troligtvis kontaktar de förbundet och så lägger förbundet en sån här vetorätt.
Mm.
Är det MBL eller?
Där är de lite viktigare, kanske mer vanliga sakerna man använder.
Sen finns det ju enormt mycket mer än det vi har läst upp här idag.
Ja.
Kan vi nämna något?
Ja, det är ju skadeståndsbiten.
Skadeståndsbiten?
Det tycker jag är viktigt.
Ja, men det kan det vara. Sebastian är lite känd som miljonmannen. Och vill man veta vad det innebär får man lyssna lite på hela våran podd här. Men lite kortfattat, vi har MBL 32 också som är ett helt eget kapitel för sig, skulle nästan kunna kännas som.
Ja, alltså på 80-talet så tecknade, eller man införde i lagen egentligen, rätten för fackföreningen att teckna avtal om inflytande egentligen på ett helt annat sätt. Att i praktiken kan fackföreningen ta över, ja, så ledning och fördelning av arbete, ingående upphörande av anställningar och så vidare. Men Svenskt Näringsliv hoppade lite snabbt rätt på och förbjöd deras medlemmar att teckna sådana avtal med fackföreningarna. Men det här är verkligen ett kapitel i sig. Så kan,
ja,
man säga.
Absolut. Och paragraf 21-33 är ju den som definierar de här kollektivavtalen. Så där är det viktigt att gå in och läsa ytterligare lite till om man vill veta exakt hur ska kollektivavtalet se ut. Och sen har vi paragraf 41-44, fredsplikten.
Mm.
Som vi kanske ofta glömmer att prata om, men den är också väldigt, väldigt viktig egentligen. Så det är också ett extra tips till dig som lyssnar att läsa på lite om fredsplikten. För det är ju någonting vi säljer för att få våra kollektivavtal.
Men om man inte vill lyssna eller läsa på, vad gör man då?
Men man kan lyssna vidare på Fuck You Podcast kan man göra. Man kan söka på den här podden på de flesta stora streamingtjänsterna som finns. Och det finns även en hemsida som är fuckyoupodcast.podbean.com. Så hittar ni
med
er.
Med A får man väl
med säga. A. Och jo, y, o, u. Så att det är inte jo, den här kommunen vid Vättern. Så man inte tror att det är... Ja. Men är vi nöjda så, om vi ska skicka med någonting till lyssnarna nu. Sebastian, din så här viktigaste att ha med sig från MBL, liksom, om du får välja ut bara en grej.
Ja, alltså det är ju förhandlingsrätten verkligen. Alltså att glöm inte att använda den. Och finns det oklarheter arbetsgivaren inte riktigt lyssnar på, gör det formellt, skriv en kallelse på paragraf 10 och kalla till förhandling i frågan.
Vill du tillägga någonting på det, Jim?
Nej, jag håller nog med att det är 10 som är det viktigaste.
Ja, och då slänger jag bara med sig och paragraf 15 på det, att man också är skyldig i förhandlingen att vara konstruktiv och lägga fram motiverade förslag. Och faktiskt tala om det för arbetsgivaren. Att, vänta lite nu. Vi måste gå igenom alla förslag som läggs på bordet och göra det konstruktivt på ett vettigt sätt. För här har vi någonting som är viktigt för oss.
Mm. Ja, det är så svårt att bara säga egentligen en grej, för man vill ju säga att föreningsrätten är viktig. Glöm inte det. Låt ingen köra med er och er organisation alltså också.
Ja.
Och informationen. Ta emot den. Kräv den. För att lite så för att tillägga, det är ju ingen... annan som kommer liksom att ge er den här informationen bara för att det står så i lagen, utan ni måste också kräva ut den här rätten.
Absolut, stå på er, kämpa på och studera noga MBL. Är vi nöjda så här?
Vi är nöjda så.
Det här avsnittet.
Vi är nöjda.
Ja. Ha det fint.
Ha det gött.
Ha det gött.